Ja, jag vill börja det här mötet med att tacka Gud för ett helande under. Nu vill jag ha det inspelat också, för det här var häftigt. Du vet, man kan ha tro när man ber för andra att de ska bli helade, men när det gäller en själv, då väntar man i det längsta innan man tar ut något. Men det var så här att, så här skrev jag på Facebook då i torsdags, tror jag det var. Jag var på läkarundersökning igår, där man kunde konstatera att hörselnedsättningen på mitt vänstra öra nu är helt återställt. För övrigt så var alla andra värden också helt perfekta. Det kändes gott. Hörselnedsättningen är alltså bekräftad av läkaren och föregicks av tinnitus. De skickade remiss till hörselcentralen. Jag hade väldigt stora problem med det här, för det lät ungefär som en borrmaskin. Och innan jag förstod att det var in i mitt huvud det borra, så gick jag omkring och lyssnade och trodde det borra överallt annars. Jag var riktigt irriterad. Vad höll grannen på med under liksom? Och så var vi på styrelsemöte med den här organisationen som vi står här nu, Parousia Mission. Och systrarna där, de bad för mig. Och så här. Och så åker vi hem och sätter oss i bilen. Och så börjar Elvor att prata samtidigt som vi har stereon på. Och jag säger helt plötsligt, jag vet precis var vi var alltså när det hände. Det var precis så. Jag hör ju precis vad du säger. Det var så märkligt. Men det är märkligt när man har med Gud att göra. Och det där har jag gått och hållit på liksom. Och nu fick jag läkarutlåtande på att jag var totalt återställd. Visst är det härligt? Och så är det med Jesus, va? Först och främst så helar han oss invändigt, va? Så vi blir hela skapelser. Ande, kropp och själ. Han tänder anden i våra liv, så vi kan ta emot den heliga ande. Och så ibland även kroppsligt. Vi kan aldrig styra över Gud. Vi har rätt att be, står det ju, och göra alla våra önskningar kunniga inför honom. Ibland får vi bönesvar och får hela den, och ibland inte. Och det är upp till Gud själv att bestämma det här, va? När vi ska bli helade och inte. Och i Jesaja 53 och vers 4 så står det så här. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Och här ser vi sjukdomar, smärtor, fruktan som kommer av det här, var ångest, alltihopa här. Det är ju en konsekvens då. Och så har vi överträdelserna, det är ju syndafallet, va? Och missgärningar. Sjukdomar och smärtor och fruktan kom alltså över människosläktet efter syndafallet. Men Jesus tog det här upp på korset och dog bort. Tog det här skulden som vi har, va? Och så kan vi få vara med om under. Jag berättade ju förra gången här när jag var här om den fruktansvärda ångest jag hade. Och så när jag blev troende, trodde på Jesus, stod mot honom, så förvandlas det här till fröjdesprång istället. Jag hade fått något på insidan som flödade och jag visste inte om att det var frid, hette det. Först jag började läsa Bibeln. Men det hade han ju lovat mig, och han står alltid för vad han lovar. Att påstå att Gud alltid vill hela, hela tiden, det är ju något som har kommit in då, kanske i sista tiden här i Kristi kropp. Och det sänder ju en väldigt, för det första förvirring då när folk inte blir helade, och för andra så kan det ju sända en väldig fördömelse över folk som inte är helade också. Så jag tänker på. Men det är alltså så här att Gud har kontroll och han helar när han vill. Inte när vi vill. Vi skulle gärna vilja att folk blir helade igen, eller hur? Det skulle nog bli fullt i den här kyrkan på nolltid, tror jag, om Gud helar från cancer här varje gång. Men vi kan inte stänga in Gud i en box, utan han helar när han tycker. Och ibland går det lång tid och ibland helar han. Så där. Jag har sett saftiga helanden i Giljarkyrkan i Göteborg. En kvinna som kom dit som hade papper på att ledbanden var av och allting. Hon kom på kryckor och sen efteråt så sprang hon och studsade och slängde kryckor och alltihop. Så jag har sett sådana helanden. Jag vet att Elvor också kan berätta om det. Men det, när Gud vill, så händer det. Och nu ska jag berätta en sån grej när, att vi inte kan ha kontroll på helande. Elvor och jag, som sagt, vi har ju rest då i pingströrelsen mest och förkunnat Guds ord. Och Varje år så hade vi resande träff i Värnamo och Pingstkyrka. Och det var ett väldigt, du vet, pingströrelsen är mycket halleluja och tal i tungor. Alla predikanter var där, och då var en pastor där som hette David Berge. Han är numera hemma hos Herren. Han hade MS och han var sämre och sämre, va. Väldigt fin farbror och pastor. Och vi tog fram honom, och så skulle vi be till Gud om ett helande där. Är det någon som känner till taxipastorn från Stockholm, Leif Tholin? Det vet jag en del gör, va. Det var så många som skulle be då för den här David Berge. Så han gick bort till pianot och böjde knä där, och så satt han och bad helt ensam där borta för David Berges helande. Och sen efter middagen var det väl, han vågade väl inte säga något i början. Det var ju så att han led av en väldig ryggvärk. Och så kommer han fram efter mötet eller efter maten och säger sig, jag skäms för att säga det här, sa han, men när jag ber där borta vid pianot för David Berges helande, han var inte helad, va? Men då blev han helad, som bad för honom. Och han tyckte det var nästan var skämsigt då att han blev helad, liksom. Så man styr inte Gud. Han helar när han vill. Det är fantastiskt. Och det finns ju en känd förkunnare då, som jag tror han verkar inom Örebromissionen, om jag inte minns fel. Han heter Emil Gustafsson, som var plågad av mycket lidande. Och han skriver en känd sång som jag älskar. Hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Men än är då säkert den väg du mig för mig är den bästa ändå. Och så sant. När vi lär oss att acceptera hans väg, som innebär lidanden. Det innebär ett kors på ett eller annat sätt. För att vi ska kunna bära den välsignelsen som är menat att nå andra människor. Om vi accepterar det, då blir vi glada. Vi fick en profetia en gång när vi var mitt i ett lidande, Elvor och jag. Så säger Herren, ni kommer inte att bli lyckliga om ni inte går den här vägen. Vi ville egentligen inte gå den här vägen, för vi visste att det där kommer att kosta. Men vi gick den här vägen. Och så är det. När vi väljer att gå korsets väg och Gud får välsigna våra liv, då har vi någonting att ge vidare till andra. Vi kan beröra andra människor på ett helt annat sätt när vi går den här djupa vägen. Skapelsen och förklaringen till att alla inte blir hela, det är ganska lätt, va? För det står i Bibeln så här, i Romarbrevet 8:20, så står det så här: hela skapelsen har blivit lagd under förgängelsen eller tomhetens välde eller nedbrytande krafter. Inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder, det vill säga Gud, va? Ändå finns det hopp. Vad ärligt, va? Vi är ju blivit födda, står det, till ett levande hopp. Att också skapelsen, det vill säga vi och allt det här, va, ska befrias från sitt slaveri under de här nedbrytande krafterna som råder ända fram till Guds barns härliga frihet. Det vill säga vi är den sista basunens ljud, va. Vi slipper tandläkaren och allt det här. Vi ska bli förvandlade. I ett enda nu, står det, så ska vi bli förvandlade. Och Bibeln, den har ju bilden av att vi är ungefär i den här tidsåldern och det här vi lever i här nu. Det är ungefär som kor som är instängda i ett stall, i en gammal laggård. Du vet, det är ganska smutsiga fönster och sådär. Och ibland lyser det in lite sol och så här. Ni har varit i gamla laggårdar, va? Jag har ju kommit från Östergötland. Och där finns det mycket laggårdar. Jag var inne där flera gånger. Det är aldrig så här rent i fönstren precis, utan det är lite skumt. Och där är korna. Och man är begränsad, va? Det är ju inget fel på ljuset, men ja, vi lever i våra begränsningar. Och därför beskriver också Paulus ljuset som kommer till oss, som strålar som genom ett förmörkat glas. Lärorna som kom in på den här tiden, de sa ju att vi har ju fått det fullkomliga redan här och nu, va. Ni känner igen det där, för det är samma läror idag, va. Ni alla är ni helade. Nej. 1 Korinthierbrevet 13:9. Vi förstår till en del profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer, ja, det vill säga vid basunens ljud, va? Då ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, jag tänkte som ett barn, jag förstod som ett barn. Men sen jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi som i en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag kännas fullkomligt. Liksom jag själv är känd och blivit fullkomligt känd. Nu består, i den här tidsåldern alltså, består tron, hoppet och kärleken. Men störst av alla är kärlek. Gåtfull spegelbild här kan lika gärna översättas då som genom ett mörkt glas. ND-filter, va? När du ska titta på en solförmörkelse ska man använda svetsglas och titta på. Det är ju inget fel på ljuset, de kommer ner, det är ju alldeles perfekt, va? Men felet sitter ju hos oss, va? Den här ofullkomliga världen vi lever i. Vi är alltså beroende av Guds nåd. Gud kan givetvis hela när han vill, men vi har ingen som helst kontroll över Guds helande. Men ibland så strålar ljuset in i stallet och då längtar korna till sommarbete, kan jag tänka mig. Och därför står det i Malaki 4:2. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni hoppa ut och hoppa som kalvar som har blivit lössläppta ur sitt bås. Eller ur stallet, som det står i 1917 års översätt. Alla som har sett kosläpp tycker det är ganska kul, va? Om hoppar och studsar. När är då sommaren? Frågetecken. Ja, tittar vi ut över vår värld och jämför med vad Bibeln säger ska ske strax före Jesus kommer och basunen ljuder, så är det väl ganska lika, va? En hel värld i kaos. Och nu börjar det handla om Jerusalem och Israel. Då förstår vi att tiden är nära. För det står så här, Herren sa, han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet. Det vet vi alla att det är Israel. Och så på alla andra träd. Då är det så här att alla andra träd står för hedningarna, va? De gillar ju inte Israel speciellt mycket, va? Och redan när Israel planterades 1948, då kom ju anfallet direkt. Och det här står i pågående form. Det innebär alltså att det ska bli värre och värre, va? Så jag tror att profetiskt ser ni här att det kommer ju en vår innan sommaren, va? Pratar han om arabvåren kanske? Arabvåren, ni vet. Man hatar Israel, va? Man hatar judar, antisemitism och allt det här. Mycket möjligt att han gör det. Så snart ni ser att det knoppas förstår ni av er själva att sommaren är nära. När motståndet mot Israel ökar. Då vet ni att sommaren är nära. Då måste ju fikonträdet först stå där. Från 48 och sen till tidens slut så ska ni alltså se en process. När Israel kommer att bli mer och mer isolerat. Världen kommer att hata Israel. Och Gud, han ler, står det i psalm. Hela världen kommer samman, men Gud ler. Varför det? Ja, han vet ju precis hur det ska gå. Titta i uppenbarelseboken ska du få se hur det här kommer att sluta. Han har redan vunnit. På samma sätt kan ni se att Guds rike är nära. Amen, säger jag er. Detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Ja, och det har ju dividerats om vad ett släkte är. Jag tycker det är intressant att Mose i psalm 90 säger, om en människa blir 70-80 år, säger han där. Det är intressant, jag lägger ingen mer belägg i det. Det får ni tänka själva. Men det står att den generationen, alltså det släkte som ser fikonträdet stå där, ska inte förgås. Efter att Jesus tågade in i Jerusalem, ni vet, han ropar ju Messias, välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Samma människor stod ju sen och skrek korsfäst, korsfäst. Så människor är inte mycket att lita på, eller hur? Tur vi har Jesus att lita på. Han gör något mycket märkligt i samband med det här. Han går fram och förbannar ett fikonträd. Men Jesus, nu får du skärpa det. Markus 11:12. När det dagen därefter var på väg från Betania blev han hungrig. På långt håll fick han se ett fikonträd som hade många gröna blad. Det är ju löften, va? Och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han ingenting annat än bara blad. Var det då inte fikonens tid? Frågetecken. Nej, det var det inte. Det var inte fikonens tid. Jesus sa till trädet: aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Och detta hörde hans lärjungar. Och vi vet sen att det här fikonträdet vissnade med hast. För det var inte fikonens tid. Det var inte Israels tid att bära frukt. Det skulle komma senare, va? Men Jesus beskriver sen omsorgen om det här trädet, fikonträdet, i en liknelse. Alltså, vi är framme vid, nu är det ju Jesu första tid på jorden, och då var det inte tid för fikonträdet. Men han gjorde allt han kunde för att få liksom någon frukt, va? Och det står i Lukas 13. Sen berättar han för dem en liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns någon frukt på det, men han fann ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare: i 3 år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men jag har inte hittat något. Hugg ner det! Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade: Herre, låt det stå kvar även i år tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Annars må du hugga ner det. Och det här beskriver ju Jesu tjänstgöring, va, profetiskt i 3,5 år. Och Paulus säger att det har ju alltid funnits en del av Israel hela tiden då. Ända tills fulla löftena ska komma då. Och år 70 kom yxan, va? Och Jerusalem totalförstördes genom den romerska armén och folket spreds över hela jorden. Och 1948 kommer alltså det tecken Jesus nämnde, och nu vet vi att sommaren är nära. Och nästa år, 2018, firar alltså staten Israel 70 år. Och endast Gud vet om det kommer att föra med sig någon slags profetisk händelse runt omkring. Det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt. Och det här står profeterat om i Hosea 3 och vers 4. Det här är en underbar profetia. Under lång tid ska Israels barn vara utan kung och furste, utan offer, stoder, efod och husgudar. Men sen ska Israels barn vända tillbaks, eller vända om, och söka Herren sin Gud och David sin kung. Med fruktan ska de söka Herren och hans godhet i de sista dagarna. I den avslutande tiden, står det här på hebreiska då. Här ser vi då att templet förstördes år 70. Och man vänder tillbaka igen då 1948. Står det att de skulle vända tillbaka igen. Men sen ska de börja söka Messias, Jesus Kristus, Davids son. Nu är fikonens tid. Och ordet som används här där det står hans godhet, det benämns i psalmerna som en andlig välsignelse. Och vi vet ju vem som är välsignelsen i Abraham, va? Abrahams äd. Det är ju Jesus. Andra Korinthierbrevet 1:20 så står det om Guds löften: alla löften har i honom fått sitt ja. Därför får du också genom honom i oss, va? Sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Och det beror alltså på han som bor i oss. Visst är det underbart? Allt vad Gud har sagt, allt vad Gud har lovat, ska han göra som bor här i oss. Gud ger löften och Gud uppfyller dem också. Och på det sättet ärar vi Gud. Vi ärar inte Gud när vi hittar på våra egna gärningar och springer omkring och så såg spånen yr. Utan när vi väntar på Gud och låter honom få leda in i nästa steg och så, då ärar vi Gud. Att bli välsignad på hebreiska kan betyda två saker, och båda två sakerna är underbara. Den ena är att bli inympad, och det är vi ju honom, va? Det äkta vinträdet pratar ju Jesus om. Och det andra är då att böja knä. Ja, det har ju med agapekärlek att göra. Att böja sig för kungen. Och då säger Jesus så här i Johannes 15 och 4. Förbliv i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan bara om den förblir i vinstocken, så kan ni heller inte det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Agape, va? Börja knä för kungen. Lydnad. Utan mig kan ni inget göra. Första Johannes 2 och 26. Nu kommer det ett intressant ord. Det talas om smörjelse idag på många håll. Men här sätts smörjelsen ihop med att lära känna Gud. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Men vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och det behövs inte att någon undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting, det är sanning och inte lögn. Förbli nu i honom som den har lärt er. Ja, kära barn, förbli i honom så att vi kan vara frimodiga när han kommer, va? Uppenbarar sig. Och inte behöver stå där inför honom med skam. Här ser vi att smörjelsen ska lära oss något. Genom att uppenbara sanningen för oss. Va? Sanningen betyder avtäckt realitet. Och det är ju härligt, va, att få en identitet. För det är ju så att utanför Kristus, då jagar vi en identitet. Summan av dina gärningar är din identitet i världen. Men så är det inte Kristus. Man behöver inte klättra på det här berget upp på högsta topp, va, som Djungelboken, vad heter den? Han, den här apan, sjunger om i den här sången. Jag har nått upp till högsta topp, men ändå jag är nöjd. Så är det i världen, va. Men här kan vi slappna av, för att, och ni tänkt på i Matteus 16, vem säger ni att jag är? Och så kommer en intressant sak då. Petrus utropar genom den heliga ande: du är Messias, den levande Gudens son. Det var ju i anden det här sker, va? För han säger ju själv sen att, ja, det här har ingen uppenbarat för dig. Det är Fadern i himlen som har uppenbarat genom den heliga ande, va? Och då säger ju Gud till Petrus, han får en identitet: ja, men du är Petrus, flyttbar sten. Du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga. Halleluja. Allesammans här är stenar. Och han som bor i oss ska se till så att de här stenarna hamnar på rätt plats. Det är ingen apostel som ska göra det. Det är han i oss som för samman, som lägger ner gåvor så att allt det här ska funka. Vi ska se på i Bibeln, jag tror på treenigheten, för den är ganska tydlig på många ställen. Fader, son och heligande. Frälsningen i Bibeln, det handlar om att Gud skänker oss evigt liv. Och vad är egentligen evigt liv? Det finns en evigt liv, det är ju det liv som Gud har. Men hur får vi tag då på det livet? Ja, först måste du ju bli rättfärdiggjord, frikänd från dom, va? Så står det i Johannes 17 så här: sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himlen och bad: Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, för att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla som du har gett honom. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Här säger ju Jesus att han, Jesus, ska bli förhärligad av Fadern, va? Det blev han ju genom den där uppenbarelsen, till exempel, va? Eller hur? Du är Messias, den levande Gudens son. Och så skulle Jesus förhärliga fadern. Ja, det vet vi av Hebreerbrevet 1, att Jesus är utstrålningen av Gud och fadern. Hans exakta utstrålning, står det där. Jesus kommer in i oss och så börjar han uppenbara för oss vem Gud är. Det är alltid så när vi vandrar med Herren på den här vägen, som ibland kan vara väldigt tuff, att han visar invändigt också vad som händer. Det är underbart. Han lämnar oss inte där, utan han är med och visar oss hela tiden. Och i Johannes 7 så står det på samma sätt, att anden skulle bli given efter att Jesus har blivit förhärligad. Lägg märke till det. Står det så här: den som tror på mig, ur hans innersta ska komma strömmar av levande vatten, och den ska flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Sen går vi till Johannes 16 och vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan allt vad han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som komma skall. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta, och så ska han förklara eller förkunna det för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag er att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Här ser vi samarbetet i treenigheten, va? I 17:1 så ser du hur sonen skulle förhärligas av fadern. Och i 17:1 så ser du hur sonen ska förhärliga fadern. Och här ser du hur anden ska förhärliga Jesus Kristus i oss. Och när han gör det lär vi känna Gud. Första gången efter alla de här undren som Gud gjorde, ni vet, det var kolsvart mörker och man var inne och man hade blod för dörrarna i Egypten, och så åt man lamm, va? Och det var spännande där, för man visste att den här fördärvaren skulle komma. Och man lydde Gud, man var kvar, och så drog man ut därifrån, och så kom man fram till Röda havet, och där var det ju totalt omöjligt, eller hur? Och jag tänker på det här, Mose var la livrädd också där, va? Och så säger han bara: sträck ut staven. Och det gjorde Mose. Och ni vet vad som hände, va? Gud gjorde ett under och beredde en väg och en öppning för sitt folk. Och nu, det är precis som i våra liv, va? Nu uppenbarar Herren sin härlighet för oss. Det gjorde han med Israels barn, och det gör han med oss också. För det står det: hedan efter ska ni inte få se egypterna på det sätt som ni ska få se det nu. Nu kommer segern, va? Den sitter ju på insidan i Nya testamentet. Så Gud vill också visa oss segrar över världen hela tiden när vi vandrar med honom. Och på andra sidan var så brast Israels barn ut i lovsång. Visst är det härligt när Gud har gett bönesvar och halleluja, va? Och så följer ni de i öknen, så kommer man ju fram till ett ställe som heter Elim, va? Det var det jubel och klang, och så kommer man visst till Mara. Och där var det inte så mycket lovsång. Det var mest ack istället för tack, tack, tack. Så hela ökenvandringen är ju en bild på oss. Vi är där ibland och vi får rannsaka oss själva. Men då står det att han slängde i ett visst sorts trä. Och det är precis vad det är, va, ibland. Då får man gå ändå. För det handlar om korset. Men varje gång prövningen kommer på andra sidan är det alltså... Lyssna på de sjunger: Herren är min starkhet och min lovsång. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Han blev mig till frälsning. Herren är min starkhet och min lovsång. På hebreiska står det, för frälsning så står det Yeshua. Det känner ni igen, va? Jesus på hebreiska blir Yeshua. Platsen de står inför innan man tågar här bildar ett tydligt kors. Man får uppleva korsets seger. Precis. Yeshua, vilket underbart namn. Jesus. Det betyder befrielse, räddning eller att öppna upp något som förut var stängt. Kommer ni ihåg de här jungfrurna som kommer för sent? Öppna upp för oss. Yeshua. Nej, det är stängt. Han befriade dem alltså från Egypten som är världen. Och han ska på samma sätt befria oss ifrån världen. Det här jagandet efter ett namn, ni vet. Eller i Babel skulle man visst komma samman och göra sig ett namn. Och man skulle bygga något som nådde ända upp till himlen. Ty allt som är fött av Gud, det besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Nu ska jag berätta om första gången jag fick vara med om en jätteseger. Jag hade haft det tungt. Jag går inte in på min frälsning. Ni kan lyssna på det på förra gången jag var här och berätta om det. Eller första gången vi var här. Men i alla fall på natten. 3 månader ungefär efter jag blivit frälst, så tillät Gud att jag var med om min första riktiga prövning. Och den kom i tankelivet som alla andra prövningar brukar komma. Även om du varit sjuk ett tag så vet ni att förr eller senare så kommer det i tankelivet. Det är där kampen är. Och då sa alltså han med horn, han sa åt mig så här att nu är det ju kört. Liksom, titta på dina skulder, titta på ditt liv, titta på allt. Du är bara, liksom, det är ju helt mess, va? Och helt plötsligt när jag ligger där så kommer det inom mig, märk väl, inom mig tankar som reser sig upp så här om någonting jag hade läst i Bibeln i Joels bok. Där står det så här, och jag tänkte, nu är du 30 år så jävlen åt mig. Du har slösat bort hela sitt liv. Vem vill ha dig nu? Du kanske är ännu äldre, kanske också tänker så. Ska gå till Joels bok så ska du läsa så här. För Herren sa så här åt mig. Janne, jag ska ge dig gottgörelse för alla de år som gräshopporna och allt det här åt upp. Vet du vad ersättning egentligen betyder där på hebreiska? Det är ju Jesus. Det är ju Jesus som är. Nu lever inte längre jag. Utan Jesus lever i mig. Han är min ersättning. Så jag tänkte säga, hör du djävulen, kom inte en gång till att attackera mig. För då får du prata med Jesus. Jag lever ju inte längre. Utan Jesus lever i mig. Han är min ersättning. Och han har stått för vad han har lovat. Han har gett mig ett liv som är mer än nog. Det är över nog. Och jag fattar inte vad det var som höll på att hända inom mig. När jag går och skurar och ropar och sjunger. Och sjunger pärleporten och allting. Va? Mitt innersta hade blivit förvandlat till något. Vem tänkte på de förlorade åren då? Jag har aldrig blivit attackerad på det sättet. Det var precis som att dra genom Röda havet. Och jag visste. Han som bor i mig är starkare än han som bor i världen. Det måste vi uppleva. Vi måste uppleva Jesus. Liksom som verklig. Han som strider för oss. Och inte släppa in den här åklagaren. Det står stå fasta mot honom. Det står djävulen i Bibeln. Det betyder den som talar illa om dig. Den som talar illa om åklagaren. Du ska inte släppa in honom. Du ska stå emot honom fast i tron, står det. Då ska han fly för dig. Och de här tankarna som steg upp i mitt innersta då. Om ersättningen och den. Jag fick se att det var Jesus det handlade om. Tack gode Gud. Du behöver inte räkna dina år. För det kan du inte. För du har fått evigt liv. evigt liv. De här 30 åren, vad är det här? En droppe i havet, det är mindre än det kanske. Och han kommer snart. Vi är inne på själva avslutningen av den här tidsåldern. Vi kanske kan ha en dag här någon gång när vi tar ändens tid. Går igenom händelserna som händer, och det är spännande. Jag ska till slut här be. Jag känner att du är attackerad på olika sätt i ditt tankeliv. Kanske att djävulen säger åt att det blir ändå inget, det är ingen idé det ens försöker, för det blir ändå ingenting av ditt liv. Och nu har du förlorat så många år så att det tar du aldrig igen. Men så fungerar det inte i Guds rike. Utan när vi inser vår begränsning, då kommer den nåd över våra liv som är så överflödande, så kommer du inte sakna någonting. Han kommer att ge tillbaka de där rikedomarna du tror du har förlorat. Men Gud, va? Kommer du ihåg den förlorade sonen? Hur kommer det sig att när han kommer tillbaka så får han arvet en gång till? Vad är det för far? Jo, våran far, han har mycket pengar som helst. Det är ju Gud talas om, va? Eller hur? Sonen, den andra sonen, han blir dösned där. Ja, men våran far, han har hur mycket pengar som helst. Han har mycket, ja, andliga gåvor som helst också. Andliga rikedomar i oss. Vi ska be nu att Jesus får komma som din ersättare och bryta de här tankarna du har över ditt liv. Nederlagen ska få vändas i seger. Herre, jag tackar dig här att du bryter det här negativa, Jesus. Att du ska komma med din frid. Tack Herre att du strider. Att du låter mörkret ge vika, Herre. Att det blir en stig, Herre, i mörkret, Gud, som de kan sätta sina fötter på och veta att du är med varje steg, Herre. Och du upprättar. Tack att du är ersättningen, Herre. I Jesu namn. Amen.